Vägen till livet var ju temat för den här söndagen. Och jag tänker, i mina öron så låter det lite som en halv mening som skulle kunna få ganska många olika typer av tillägg från Bibeln. Till exempel, vägen till livet går genom döden. Eller går via korset. Eller vägen till livet innehåller många prövningar. Eller vägen till livet går genom öknen, som vi kommer fokusera på nu på torsdag på öppen himmel. Vägen till livet är smal. Eller vägen till livet har ett namn. Jesus. Jag är vägen, sanningen och livet, säger han. Eller kanske, vägen till livet vandrar vi aldrig ensamma. Jesus säger ju, jag är med er alla dagar. Och i Psaltaren 23, även om jag vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont, ty du är med mig. Och ändå då, för nu kommer vi ju in på bibeltexten idag, ändå så säger Jesus till lärjungarna att han faktiskt inte ska vara med dem under en kort stund. Eller? Säger han det? Ja, egentligen gör han ju inte det. Men det är ju så vi ofta upplever det när vi känner oss väldigt ensamma och övergivna. Han säger inte att jag ska överge er en kort stund. Utan han säger en kort stund och ni ser mig inte längre. Och det tänker jag är en liten skillnad. Och en kort stund och ni ska se mig igen. Men lärjungarna, de förstår inte. Och det står att de säger till varandra, vad menar han? Vi förstår inte vad han säger. Jag vet inte om ni reagerar på det. Men jag tänker i alla fall, de har Jesus framför sig. Det hade ju kunnat stå, vad menar du? Vi förstår inte vad du säger. Men det står att lärjungarna ställer inte den frågan till Jesus. Utan de ställer den till varandra. Och jag vet inte hur det är med er, men jag kan känna igen det hos mig i alla fall. Att jag har en tendens att kunna tänka mycket om Gud utan att blanda in Gud i diskussionen. Känner ni igen det? Jag glömmer kanske jag ska säga. För jag tror att ibland handlar det om ren glömska, men ibland handlar det om andra saker som gör att jag inte vänder mig till Gud utan tänker om Gud. Det skulle kunna vara saker som att jag är rädd för det svar han skulle ge om jag vänder mig till Gud. För jag är rädd att det ska vara ett svar som jag inte gillar i stunden. Eller det kan vara rädsla för att jag inte får något svar alls. Och att jag skulle känna mig ännu mer övergiven. Eller att jag faktiskt glömmer. Det är kanske det vanligaste. Det är lätt att det stannar här i huvudet, eller hur? Men jag vet inte om något av dessa liksom, förslag är det som stämmer bäst in på lärjungarna i den här stunden. För Jesus står ju faktiskt där fysiskt framför dem, så att jag tror inte att de glömmer att de har möjligheten att ställa frågan till Gud. Till Jesus som är Gud. Och jag tror inte heller att de är rädda för att inte få ett svar. Jag har svårt att tänka mig att Jesus skulle tiga. Det gjorde han visserligen framför Pilatus, men det var en annan grej. Nej, jag tror att Jesus faktiskt redan ger oss svaret några verser tidigare. Där säger han så här, men nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar mig, vart går du? Utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Jag tror att det är det som är själva anledningen nu. De fyra bokstäverna, sorg. Lärjungarna har sorg. förlusten av Jesus själv. Han har ju sagt det många gånger och kanske börjar det gå upp för dem. Att de ska bli av med sin mästare, sin vän, sin broder, sin lärare, sin superhjälte. Men också förlusten av sina drömmar knutna till Jesus. De hade ju byggt upp förväntningar, bilder. Förlusten av deras herde. Vem skulle nu skydda dem mot alla onda krafter? Alla som var emot Jesus. Vem skulle skydda dem nu då? Men jag tänker också vidare på den här frågan. Eller den frågan som uteblir. Jesus säger, ingen av er frågar, vart går du? Den frågan kan ju vara ställas liksom av nyfikenhet för att ta reda på, ja, men vart är det du går? Eller av omsorg. Men den här frågan är först och främst en lärjunges fråga. För en lärjunges kallelse kan sammanfattas av två ord. Och det gjorde den när Jesus kallade, följ mig. Och en lärjunges fråga är ständigt, vart går du, Herre? Med andra ord, vart ska vi gå? Och kanske är det någonstans det Jesus pekar på här, att de är inte så säkra på om de vill följa så mycket längre. Sorgen tar liksom bort den där viljan att gå vidare. Och kanske är det därför de börjar titta på varandra istället. Tolkar du det som jag tolkar det? Ja, jag vet inte om vi vill gå så mycket längre än så här. Sorgen kan lamslå vår vilja. Och det är lätt att tappa alla de där löftena som Gud har gett då. Lite som att botten bara försvinner för en. Man känner inte botten längre. Och då är det frestande att vända tillbaka. Men så står det, Jesus märkte att de ville fråga honom. Och det är lite intressant för att det verkar vara både och där. För lärjungarna väljer ju att inte fråga Jesus. Jesus ser den här ambivalensen hos dig och mig. Den här brottningen mellan olika viljor. Han ser hjärtats vilja. Som ibland överröstas av, om vi ska prata bibliska, köttets vilja. Eller vår själviska vilja i stunden. Men Jesus ser att egentligen vill lärjungarna någonting annat. Ni vill fråga mig vad jag menar med en kort tid. Här ser vi den själavårdande Jesus som liksom vill hjälpa oss att få syn på det han ser när vi inte ser något. Men också det här hur Jesus gör det som kanske är den största trösten i all form av sorg. Att vi får känna att vi är sedda och förstådda. Det är det Jesus visar lärjungarna nu. Jag ser att ni, jag märker att ni vill fråga mig vad jag menar. Kanske är det viktigaste när man möter en människa i sorg. Och kanske är det viktigaste för dig just nu om du är i sorg. Att vara sedd. Att vara förstådd. Och någonstans tänker jag att det är människans grundläge på något sätt i den här världen. Det är den frågan man föds in med. Är det någon som ser mig? Är det någon som ger mig mat? Är det någon som tröstar mig? Sen blir vi rätt så självgående, men så kommer det tillbaka för den som blir gammal eller kanske råkar ut för olika olyckor i livet. Så blir de där frågorna de viktigaste frågorna och grundläggande frågorna. Är det någon som bryr sig om mig? Är det någon som hjälper mig idag? Och Jesus, han visar lärjungarna, jag ser er. Och så säger Jesus, ni undrar vad jag säger. Vad jag menar när jag säger en kort tid. Och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid. Jesus pekar ju samtidigt också på att sorgen är begränsad. En kort tid upprepas 7 gånger i det här lilla stycket. Det är som att Gud vill hjälpa oss att se det stora perspektivet. Det kan kännas som att det bara fortsätter och fortsätter evighet när man är i ett sånt läge. Men Jesus säger det här. Ja, ni sörjer nu. Nu är det svårt för er. Men det kommer att bytas till glädje. Ni ska se mig igen. Och ingen ska kunna ta glädjen ifrån er. Så det Jesus också säger är ju någonstans att sörja är viktigt. Det är viktigt att få sörja. Han hade ju kunnat säga, ryck upp er, sluta sörja. Men istället så visar han att ja, det är tid för sorg nu. Men det kommer en annan tid också. Och den kommer snart. All tröst, Gud, är kanske en av de finaste beskrivningarna på Gud i Bibeln. Från andra Korintierbrevet. All trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd. Eller orden som jag tycker är så vackra i Saltaren 84. Saliga är de som har sin styrka i dig, som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom Tåredalen gör de den rik på källor och höstregnet täcker den med välsignelser. Jag bara fick för mig att Jesus vill säga till någon här inne idag att ja, nu har du det svårt, men det är en kort tid. Och sorgen ska vändas i glädje. Och sen går Jesus vidare då i sin själavårdande ton och peka på en kvinna som ska föda. Och han säger, när en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Och det är en otroligt tröstande bild när man är i lidande att tänka på att en kvinna som ska föda fram nytt liv. Men jag tänkte på en speciell, några speciella ord i den versen. Uttrycket hennes stund har kommit. Det ger perspektiv också. Att allt det där som händer under en graviditet har syftet nytt liv. Stunden, alltså det är liksom hela syftet med att en kvinna får gå igenom en ganska lång period av illamående och trötthet och smärta och hormonförändringar och kroppen förändras och allt. Det är just för denna stund. För att föda och sen kunna ta emot det nya livet. Ta hand om det nya livet. Och så börjar jag tänka på, ja, det dröjer ju inte så många verser innan Jesus talar om sin stund också. Min stund har kommit. Jag sökte på den för jag tänkte jag ville veta vilken vers det var. Så jag sökte på min stund, googlade på det. Och då kom det fram en sida som hette minstund.com. Jag vet inte om ni har varit inne på den. Men det är liksom en grupp då. Det är frisör och hudterapeut och massör, säger man. Vad säger man? Och det står då, vi guidar dig och ger råd och tips för din hud, hår, makeup, både produkter och behandlingar och så vidare. Ja, det är så vi tänker, min stund, eller hur? Nu ska jag ha en stund. Nu ska jag ha min stund. Och så tar man den kontrasten till Jesus. Nu har min stund kommit, säger han. Och vad får han för behandling? Får han någon hudvård? Nej, han piskas sönder totalt. Får han någon hårvård? Nej, han får en törnekrona på huvudet. Får han några råd och tips? Nej, han blir totalt mobbad. Men Jesus vet att nu är det tufft. Ska jag be far ta bort den här stunden från mig? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Allting har lett fram till den här stunden. Och nu är det smärta, men jag vet att det nya livet kommer. Som det heter faktiskt i Saltaren 87. Alla är de födda här. Ja, om Sion, alltså det berg där Jesus korsfästes. Om Sion ska det heta, här är alla födda. Det är den stad som den högsta har grundat. Herren skriver i listan över folken. Alla är de födda här. Nu har min stund kommit. Nu är det förlossning. Men det kommer liv. Saliga är de som har sin styrka i dig. Som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom Tåredalen gör de den rik på källor och höstregnet täcker den med välsignelse. Nu har ni det svårt, men jag ska se er igen och då ska ni glädjas. Och ingen ska kunna ta er glädje ifrån er. Ja, det dröjer faktiskt bara 3 dagar. Och sen läser vi de här orden. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. De levde i sorgen att herden var borta. Nu var de fritt rov för rovdjuren. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem, frid åt er alla. Sen visade han sina händer och sin sida. Och så kommer då Bibelns största understatement. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. De blev glada. Jag tror att Johannes skriver så just för att peka på det Jesus hade sagt. Det tog 3 dagar. Och sen kunde ingen ta den glädjen ifrån dem. Inte ens döden skulle det visa sig kunde ta herden ifrån dem. Ja, så kanske är det det som är rubriken då för den här predikan. Vägen till livet går igenom döden. Amen. En kort tid och sorg är begränsad. Sen kanske saknaden inte alltid kommer vara begränsad. Det kanske är det man får lära sig att leva med när man har förlorat någon eller något. Men man behöver inte vara kvar i sorgen. Den kan man bli läkt ifrån, tröstad. Och jag tänker att det är så också med synder. Att vi kan kanske inte ta bort att vi har gjort saker. Men vi kan få skulden bort avtagen. Vi kan få vår ställning upprättad till Gud. Och vi kan få en auktoritet att faktiskt ge den nåd vi själva får ta emot vidare till andra. Och hjälpa människor komma in i det. Men steget är alltid att sätta ord på det där. Och det får vi göra nu i syndabekännelsen. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Ja, tack Herre att du märker. Du ser genom skikten. Hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. till dig som ber om dina synders förlåtelse, säger jag i Jesu namn, dina synder är dig förlåtna. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek.